Trøne settes av allmogen i forbindelse med Tor. Trøne skal være Torøn, medan her Forhorn funnet et Torstempel, kring flutet av ån, som nu blott går forbi kyrkan. Kring Trøne sluter sig sägnerna om den helige Staffan, hälsingarnas apostel. Han kom først til Trøne og hade der sin bostad, från vilken han drog ut på färder kring landet, och red efter solens lopp till Arbro, Järvsö, Ljusdal och Nordanstig, och därefter hem igen. Samt vart ihjälslagen med Mordbäcken på gränsen mellan Hälsingland och Gästrikland. Hans lik bands på en otämjd fåle som förde till Norrala, till det ställe där hans ben ännu vilar under golvet av det lilla gravhus som Norrala socken i senare tid byggt över det gamla forna träkapellet. Så är sägnen att när detta kapell ramlar är världens sista dag snart för handen. I Tröne återberättas att Sankt Staffan sedan han länge predikat i övriga Hälsingland till sist begav sig till Tröne, själva härden för den gamla Torstyrkan. Där var ett stort offer. Han inträdde i offerhuset och sedan han predikat om Kristus utsträckte han sin hand mot Torsbelätet som genast krossat föll ner från sin ställning. De församlade blotarna grepo nu den heliga mannen och slog honom ihjäl. Hans lik fördes utom den och Tor helgade platsen och kom så till Norrala där hans lärjungar tog hand om därom. Tröne kyrka efter sägen den äldsta i Hälsingland och var längre den enda. Då samlades här från hela landet kyrkobesökare och byarnas namn kring kyrkan bevara ännu minnet av denna tid. Så ska Tygsta ha sitt namn därav att vapnen här avlades. I Glamsta samlades folket från skilda trakter, samtalade om vad som hänt i de olika bygderna och avgjorde gemensamma angelägenheter. Till Daglysa ankom och vanligen söderalaborna i dagbräckningen och så vidare. Måhända har dessa sägner sammanhang med de vallfärder som under katolska tiden helt säkert skedde till Sankt Staffans grav och till en kyrka som var helgad åt honom. Kyrkan som tvenne gången blivit tillbyggd och utvidgad var ursprungligen, som ännu på de orappade gråstensmurarna kan synas, endast 31 alnar lång och 18 alnar bred och var föga ägnad att rymma en så stor menighet som Hälsinglands även vid denna tid var. Åldrig och värdnadsbjudande ser hon ut med sina gråa murar, sitt spetsiga tak från vilket likväl kammen nu är nedbruten. Och genom den överbyggda kyrkogårdsporten med gluggen från vilken prästen över folket stängte det vida vattnet giver hon till känna sitt ursprung från den katolska tiden, redan genom sitt yttre, men ännu mer i sitt inre genom sitt korsvalv och sina målningar, avlatsskrin med mera. De många helgonbilder som ännu för några tiotal år sedan prydde väggarna är nu utflyttade och ligger väl i någon skräpbod. Likaså den gamla dopfunten av sten som sönderslagen återfinns på botten av klockstapeln. På den tiden då Tröne kyrka var den enda i landet levde i Bollnäs tre bröder. Erik, Rike och Flake. Efter vilka gårdarna Eriksnäsbo, Rikbo och Flaknäs ännu hava namn. De vore alla mäktiga och red i lysande kläder på silverskoda hästar. Den förnämsta av bröderna var Flake. Han hade förbjudit prästen i Tröna att ringa tillsammans för en klangen av hans silverbetsel hördes till kyrkan. En söndag då Flake dröjde längre än vanligt lät prästen sammanringningen ske innan den mäktiga mannen anlänt. Gudstjänsten var börjad. Prästen mässade framför altaret då hastigt Flake inträdde. Gick rätt upp för gången och stötte sitt svärd i prästens bröst så att han nedföll död vid altarfoten. Men ångern över detta förfärliga brott kom över Flake, som ingenstädes hade någon frid eller ro. Så beslöt han att draga av på pilgrimsfärd. Sina skatter nedgrävde han under båda källorna på källängen, men själv kom han aldrig åter. Många har sökt att upptaga skatterna, men alla har blivit skrämda från företaget av en stor svart höna. Och så ligger de där, ännu idag som är. Tager de den som kan.
Du lyssnar på Historier från Hälsingland, en podcast som görs av mig, Robert Fors, tillsammans med Fredrik Bäck. 1879 skrev militären och tecknaren Wilhelm Engelke häftet Hälsingesägner, vilket vi under året kommer att släppa i sin helhet med samtliga berättelser i poddformat. Detta är det tredje avsnittet och som innehåller berättelserna Trönö, Kårböle och pojken som slogs med trollet. Ja, den första historien har ni ju redan hört. Vi ska alldeles strax fortsätta, men innan vi beger oss in i myternas värld vill vi påminna om kommande berättarkväll. Den 4 oktober klockan 18.30 gästar vi Sörängs byagård, vilket ligger strax väster om Bollnäs. En biljett kostar 110 kronor per person. Förboka gärna via Swish till 123-567-2431. Glöm ej att skriva förnamn på den som kommer samt datum. Mer information hittar du på vår hemsida historiefrånhalsingland.se samt Facebook.
Kårböle är beläget på skogen mellan Färila och Hogdal på vägen till Jämtland. Här, säger man, var av ålder vilställe för färdmännen, och här stod fordomet kors i vilket det resande gjorde sin andakt och offrade. Och hette stället därför Korsböle eller Korsgården, vilket under tidernas längd blivit Kårböle som namnet uttalas. Man berättas eljest också på annat vis att stället fått sitt namn av kol och börda, som här heter Börda. En man i Ljusdal hade här sin jakt- och fiskeplats. Han bar en gång med från hemmet en stor börda kol för att njuta av under sin vistelse där. Då han kom dit upp kastade han kolen ifrån sig utanför stugan och gick in. Under tiden kom jätter och åt upp all kolen. Då mannen återkom ut att ta vara på den dyrbara maten fanns ej spår därtill, och han utropade förargat: "Jag menar, håken tog vi kolbörda." Och därav vart namnet. Färdmännen brukade för att vinna en lycklig resa offra en gåva till Kårböle kapell och för en kassa som härav bildades är kapellet till en del byggt. Resorna här förbi vore ej alltid i det ärligaste ärenden, då det ofta gällde att från Norge smuggla tobak och andra förbjudna varor. Och under den tiden föreföll ofta strider mellan kronobetjäningen och smugglarna. Lars Frössing heter ett ställe vid denna väg. Här upphann fogden Lars tränade färdmän med kontrabandsvaror. Han ämnade gripa dem, men istället grep de honom och band honom i en tall där man sedan fann honom i älfrusen.
Ej långt från Kårböle ligger Kerstaberget. Brant stupade ner i Kersta sjön. Här nedanför åkte en gång på skidor lappflickan eller finnflickan Kersta. I ena handen höll hon en tändtallrik med ärtor och i den andra skidstaken. Folk stod där nere på sjön, såg hur hon uppe på toppen av berget svängde tallriken i handen. Och så bar det av i vinande fart. Inom några ögonblick stod hon där nere, ibland dem. Ej en ärta var spild av tallriken. Vågstycket hade lyckats. Men det kostade också den unga vallflickans liv, ty ett blodkärl hade sprungit i bröstet. Hon vacklade och föll. Det jubel som nyss hälsat henne byttes i sorg, och tysto burade hennes lik från platsen som därefter bär hennes namn, som sagan hennes minne.
Om du ej är trött, klättra med mig dit upp till toppen. Dock vill du ändå se en leende tavla med grönskande tegar, skuggiga lundar, vitmenade kyrkor, vänliga boningar som speglar sig i sjön och lekande barn. Gå då framåt bygden. Den tavla som här uppe möter ditt öga är allvarsam, dyster om du så vill, men den har sin storartade skönhet. Är det klart kan du se någon fjälltopp med sin snö glänsa vid horisonten. Annars blott skogen och bergen, mellan vars vågiga åsar ljusnan ibland lyser blå. Där borta sänker sig mot älven Huskörsberget, vid vars fot som dock ej din blick kan nå, kornet och rågen gro, bärande goda skördar åt dem som där bygga och bo. Vilka är och dem? Sitt ner där i mossan vid det fallna trädet, ska jag tälja deras saga. Den är enkel och alldaga. På 1400-talet kom hit tvenne unga finska män från Rautalampisocken i Savolax. Där trängde på allt sätt av fiender som med våld och rov for fram, drog de unga männen ut för att i Sverige söka nya boningsplatser för sig och sina hustrur med vilka de nyss blivit gifta. De kom först till Björnberget, ett stycke söder om Huskölen. Du ser det där, det mörka med det ljusa molnet simmande under toppen, och började arbeta med svedning. En dag hörde de en kvinna som lålade i ett närbeläget berg. De lyssnade. Det lålande kände de igen. Med tårade ögon vände sig den ena till den andra och sa: vore ej här i främmande landet skulle jag tro att det var min Kari som lålade. På nytt förde vinden valltoner dit bort till de båda männen. Nej, det är väl en dröm, sa den andra. Men hörde du nu min kärsta? De begynte nu hojta tillbaka. Det var blott en lek, men i vilken för de båda männen hem och fosterbygd speglade sig i levande drag. Allt gladare och allt närmare följde svaren. Snart syntes tvenne kvinnor, den ena på sin rygg bärande ett rosenkindat barn. Ej länge dröjde de båda männen att skynda dem till möte. Hustrurna hade återfunnit sina män. Längtan hade gripit dem med makt, och så hade de båda till sist ej kunnat motstå henne utan tillsammans dragit ut för att söka det kära. Vilka spår de följt från berg till dal, från dal till berg. Aldrig sökte kärlek utan att finna. Och nu täljer sägnen vidare att de båda kvinnorna samma dag tog till yxan, och så gick arbetet med lust och fröjd. En dag då de kommit högre upp på berget såg de på den andra sidan Huskörsberget som såg fruktbärande ut. Där de satte sin fot i älven, och så drog de dit över. Och där byggde de bo. Nybyggen först, så torp och nu rika bondgårdar. Men i rak linje nedstammar ännu de som bor där från de båda Rautalampimännen.
Där österut höjer Sorgberget sitt gässa över skogen, och den blå fläcken där nedanför är Sorgsjön. Jag vet varför stället fått sitt dystra namn. Det var tvenne vallflickor som gette där uppe. Den ena, den fagraste och den käraste, var borta då det på kvällen skulle driva korna till vallen. Den andra sökte och ropade, inte ett svar. Då kommer de från bygden och söka även, men utan att finna den förlorade. Borta var hon, kanske till sin eviga ofärd hos trollen. Nu visste inget annat råd än att taga den minsta kyrklockan och föra dit upp i berget. Där byggde den nu en ställning, klockan hängdes där uppe, och dess heliga ljud dånade med ekot från bergen, fjärran omkring. Då såg mången som har öga för sådant hur trollen med händerna för öronen hastigt skyndade sig undan ur klyftorna. Och nu måste de också återlämna sitt rov. Den väna Margit återfanns framåt bygden, men hon var död. Låg där med hopknäppta händer, och de brustna ögonen såg och ännu mot himlen.
Där borta ser du så som en rödlätt dimma stiga ur älven. Hon skiftar ibland i regnbågens färg. Det är stänket från Lavforsen, eller som det påstås rättare, Loforsen, av det att han faller lodrätt ner. Där invid ett stycke ner en grotta som kallas Rövarhålan. Är älven låg kan man komma in där i. Det är en rymlig håla som väl kunde vara lämplig till bostad åt stigmän, och sådana bodde där även enligt sägnen i fordomdag. En gång hade de rövat en flicka från bygden som sattes att sköta deras hushåll. Då hon hade varit där i hela 6 år återkom hon hem. Förgäves sökte hennes anhöriga att få reda på var hon befunnit sig, och häpna vore de när de förnummo att hon skulle åter skulle begiva sig dit. Tidigt på morgonen innan hon skildes från hemmet fattade hon med handen spiselstolpen och sa: svurit har jag att ej för någon människa omtala vart jag är, men för dig kan jag säga det. Och nu berättade hon hur hon varit fången hos rövarna och talade om hur de lättast skulle kunna gripas. Och det dröjde ej länge innan de alla blev åtagna i sin kula och befordrade till straff. Berget är strax bortom Kårböle heter Skansberget. Och nedanför det samma ligger Kårböle Skans med sina nu skogsbevuxna vallar och gravar. Ett minnesmärke från striderna med Norge, eller rättare Danmark, om Jämtland och Härjedalen. Tvenne gånger, berättar man, har Skansen varit besatt med krigare. Men ingen dera gången kom norskarna så långt ner. Sista gången drog de sig tillbaka sedan de bränt upp Kolsätesby, som fick namnet därav att inte ett annat än ett tillhälftigt kolat säte eller bänk undgick lågornas rov. Och nu börjar dimman höja sig ur dalen och klättra uppåt berget. Och vi går ner innan den hinner hit upp.
Du har hört berättelsen Kårböle, som egentligen består av flera olika sägner samlade i ett svep. I nästa historia får vi höra om ett lyckat nappatag och evig kärlek i berättelsen Pojken som slogs med trollet.
Nu ska jag tala om det alldeles som det var. Det var vid Blåsmäss. De hade lekstuga i Sillerbobyn i gården där västpå. Lustigt gick det till. Han, rångstrapojken, gned fiolen och han ej mer än som hastigt tagit en klunk ur stånkan mellan polskorna. Nu var det dock ett kort uppehåll. Kruta Anders gick och svängde sig på golvet, stampade den ena händen den andra foten, slog med armarna och ropade mellanåt tjo, så det sjöng i fiolen. Nu var han morsk. Det var ej gott att nappas med honom nu. Emellanåt knöt han handen under näsan på någon av de andra pojkarna och sa: vore det så en kalvhage full och 10 på lätockna som du gav sig, så vore inte jag bang. Tjo! Och så slog han händerna tillsammans att det smalt som en herrpiska. Tjo! Nu tog han på sig en sedig min och slog korsben dit bort där hon satt, Rosa Kirsti. Jag tänker dansa med dig nästa gång du spelar upp Kirsti, sa han. Jag tycker du har göra stå långt mindre dansa, inte må du tro att jag låter sätta krokben för mig, svarade hon. Det syntes nog att Anders vart både harmsen och skamsen, men det gittade han inte visa, utan svängde sig på klacken, hukade ner, stampade i golvet, slog händerna tillsammans och sa tjo! Rångstra pojken kom fram till Rosa Kirsti och Karsta Kari och sa: tack för sist. Tack själv, sa Karin. Välkommen hem skulle jag väl säga. Tack, sa Kirsti. Det har varit åtigt på skogen i år, sa Rångstra Pelle, till han var så språkför och lätt att komma till tals med. Värre har jag varit med om, svara Kari. Nu måtte det inte vara tökt komma på skogen, sa han, ty språka kunde han. Nej, sa Kirsti, nu röstade sig att boföra där uppe och de skyndar nog på oss också innan vi kom av. Ja, så de har bråttom, jo. Jo, svarade Kirsti. 3 gånger löste de korna sista natten. Och hur de väsnas sen, sa Kari. Nu kom han, Kruta Anders igen. Vad håller ni om, sa han. Jo, sa Rångstra pojken. Jag sa att skulle någon törsa gå till Snesavallen i natt så vore det Kruta Anders, men ingen annan heller. Ja, det krusar jag inte för, sa Anders. Och du skulle törsas gå till Snesavallen du, Anders. Du ser mig inte så ut, sa Rosa Kirsti. Jo, svarade Anders. Var du viss att jag tör? Först går jag nog upp på Skinnlipa sten och frågar om någon av småfolk vill ta ett kragtag med mig. Stor i ord och liten på jord, svarade Rosa Kirsti. Säger du det, Kirsti? Skam mig om inte jag sover på Snesavallen natt och just mer, sa Anders. Svängde sig hastigt om och gick mot dörren. Rosa Kirsti stod upp, gick efter Anders och sa: du må väl aldrig gå, Anders. Jo, säkert som 6, Kirsti. Ingen räddar här. Tjo! Och så sprang han från Kirsti på dörren. Och borta var han. Borta för långa tider. Anders var en duktig pojke. Faren hans hade varit soldat, men Anders var bara dräng han. Stark var han, morsk och gladlynt, men stormodig då han någon enda gång fått för mycket till bästa. Kirsti var dotter i gården där Anders tjänte. Hon var spräg om kinderna som en pioneros, hade ljus hår och vänliga ögon. Försten hade hon liksom Anders stått på gången, så förstånd hade hon nog av. Faren hennes var ingen storbonde och inte såg han så omöjlig ut att ej Anders kunde få henne. Försten hade hon liksom Anders stått på gången, så förstånd hade hon nog av. Faren hennes var ingen storbonde och inte såg det så omöjligt ut att ej Anders kunde få henne. Inte hade han sagt ett ord om det förstås, men hon tyckte han om henne. När Anders sprang ut skyndade Kirsti efter honom ut på gården och ropade Anders! Anders! Men det var inget svar. Hon sprang dit bort till gärdsgården, klev upp på den och nu kunde hon se hur han snodde av för backen bort mot skogen. Gärna hade hon sprungit efter honom, men det skämde som för. Gud hjälp oss, sa hon. Och så vände hon åter in i dansstugan. Men en dans vart det ej för henne den kvällen. Dagen därefter och sen många dagar gick Rosa Kirstis far ensam till arbetet. Anders syntes inte till. Borta var han, borta vart han. Det kom en ny dräng i hans ställe till gården. Men han var en senfärdig än. Och då gubben var gammal vart det i den skötsel som borde. Och så bar det allt mera nedför. Till dess till slut det var fråga om att gården skulle säljas för att betala skatterna. Och Rosa Kirsti hade inte haft en glad dag sedan Anders drog av. Hon tyckte liksom hon närrat honom åt stad. På 2 år hade Kirsti ej varit med på vallen. Nu, 3:e året, måste hon dit då de ingen piga hade. Våren var vacker. Allt såg så lovande ut och glada drog jäntorna upp åt skogsstigarna. Lå, 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 kom kyna mina, rosa lill strimla guldkrona, göd överallt i skogen. Med tungt sinne drog och Kirsti upp åt Snesavallen. Ingen hade någonsin hört henne skratta sedan Anders satte iväg. Se, det är 2 slags glädje i ett människohjärta. Det ena slaget vi bo där för jämnan som blåblomstret i kornåkern. Det andra kommer och far som vinden i talltullen. Mister man det första slaget far det andra med detsamma. Rosa Kirsti hade mist sitt hjärtas glädje. Därför log hon ej mer. Men tänk hur underligt Gud styr. En kväll då Kirsti, sedan hon stökat med kyn för dagen, trädde in i sin stuga, satt han där vid bordet, livslevandes. Anders. Lika som han blott kommit från bygden och hälsat på. Och det var liksom Kirsti väntat honom och så talas de vid som ingenting hade hänt. Till sist sa Kirsti, mycket underligt har väl du varit med om sen vi sist såg varann. Jag har så, svarade Anders. Ska han flytta drängen ner till Mikkelsmäss? Hemmanet ska säljas, sa Kirsti sorgset. Vi behöver ingen dräng mer. Tro inte det, sa Anders. Hur är han, gubben, nu? Är han modfälld? Ja, det kan han väl tänka när så illa går, sa Kirsti. Han blir väl glad igen, svarade Anders. Imorgon går jag fram till honom. Så gjorde Anders. Och det vart inte ett av att sälja hemmanet. Skatter och skulder betalades och på hösten flyttade Anders som bonde in i gården. Det var ett bröllop av. Anders var brudgum och hon, Rosa Kirsti, var bruden. En sån kappridning som den gången hade de mig sett för. Då brudsvännerna med Anders red från kyrkan gick det till en början så sakta, men allt ökade Anders farten och de andra följde med. Rångsrapelle svarten vart första gången efterpå och fast en sadeljorden sprack för Anders vid Norebron var han dock långt före de andra i bröllopsgården. Snart märktes det nog att Anders hade vad andra tittade efter, både gods och guld och hur han hade fått det. Därom sades både ett och annat. Somliga sa att han varit hos trollen och tjänat för lön. Och somliga sa att han tjänade där än, men jag vet hur det var. Anders talade om det själv för Rångstrapelle och han för son sin. Och så gick det hela raden ut för till mig. Och det var så. Den kvällen då dansen stod i Sillerbobyn gick Anders och stad åt Snesavallen, ty rädd var han inte. Och allt emellanåt slog han händerna samman och sa tjo! Nu fick han framför sig på vägen, eller gadden, se en man som gick där och bar tungt. Kommen närmare såg han att han hade röd toppmössa på huvudet och tänkte det var en gärsökar. Nu gick han hastigt på och han upp honom. Där han nu kom in till honom såg han att han var en liten gubbe. Liten men bred och stark såg han ut. God er afton och god kväll, sa Anders. Vad kan gärsekara göra på skogen så sent? Var sin väg, svarade gubben. Men goda afton igen. Vi har var samma väg, tror jag, sa Anders. Det var klart månsken och frost. Det glittrade i de vissnande björklöven. Det sken i grantopparna. Och det risslade och rasslade i skogen. Må det, sa gubben. Nu kom de fram till en liten glänta i skogen. Anders såg på gubben och tyckte det kunde vara roligt att ta ett livtag med honom. Ni är nog styv ni, fast ni är liten, sa han. Säg då det, svarade gubben. Ska vi fresta ett livtag, sa Anders. Frästa duger, sa gubben och la säcken han bar ett stycke ifrån sig. Anders hoppade till på benen, krökte ryggen som en katt och fattade den lilla med båda armarna om livet. Jänkade benen lite och den lilla grep Anders om livet med långa armar. Så stod de en stund och liksom kände efter. Den lilla böjde till sist Anders så han måste släppa med ena benet. Anders sökte mota men det gick ej. Han vägde en stund och så låg han i backen så att det skvall. Den lilla uppe på höll honom fast. Han släppte dock snart. Anders upp igen, slog ihop händerna och sa, vi frästa ett tag till. Nu flyttade han benen längre ifrån sig men det hjälpte inte. Rätt som det var låg han där igen. Då började Anders förstå. Jaså, du är av det slaget, sa han. Då frästade vi en gång till. Ty nu var han sint. Ja, de tog ett tag igen och nu låg han där Anders för tredje gången. Och den gången tog slaget så hårt att han domnade av och vart liggande där han låg. Hur länge han så låg kan jag inte veta. Men när han vaknade satt solen i berget. Han steg upp och kände att det värkte i sidbenen. Snart märkte han att kniven farit ur slidan och han till att leta. Då fick han se gubbens påse och kom nu ihåg allt som hänt kvällen förut och rätt på påsen låg kniven. Nu förstod han att kniven farit ur slidan i samma han hoppade till för att taga livtag med gubben och han, gubben, hade förstås inte kunnat komma åt påsen när det låg stål på den. Anders, som visste att solen skulle skina på jordagods innan man var säker därom, lät kniven ner kvar, sattes ner och väntade till dess solen stack över skogstopparna och lyste på kniven och påsen. Då gick han dit, löste upp säcken. Ja, det glänste där inne ska jag säga. Han lyfte på den och inte var den lätt. Nu tog han påsen på ryggen för att återvända hem, men hur han gick och gick kom han ej ur skogen. Han stillade sin hunger med frusna lingon och gick igen. Flera dagar gick han så och nätterna vilade han på mossa under granarna. Till sist kom han dock fram ur skogen, men då hade han kommit så långt att han var ända in i Norge. Där kom han till prästgården i socken och tjänade där till dess längtan drev honom åter att söka sig hem till sin bygd och till Kirsti som han aldrig kunde glömma. Guldet sålde han för penningar och så kom han till Snesavallen den där kvällen och fann där den bästa skatten bland alla. Trogen kärlek.
Du har lyssnat på Historier från Hälsingland, en podcast som görs av mig, Robert Fors, tillsammans med Fredrik Bäck. Följ oss gärna på Facebook och Instagram. Följ oss gärna på Facebook och Instagram. Vi finns också numera på TikTok. Vill du, ditt företag eller förening boka oss? Ring 073-993-7451 eller mejla på kontakta@historierfronhalsingland.se. Mer info om och hur du når oss hittar du på historierfronhalsingland.se. Följ också gärna Historier från Hälsinglands systerpodd Historier från Dalarna. Du hittar den där poddar finns. Vi hörs snart igen och tack för att du har lyssnat.